Så kliver plötsligt en man upp på scenen och ställer den fråga som river ner lite av den gemensamma fasaden.
President Gorbachev, we have the food that you need. What can we and you do to see that it gets out to the people in the republics that need it under your new system of government now?
Och det handlar om maten, om bristen på mat i Sovjet. Och Gorbachev säger genast att vi ska han se till att den mat som kommer till landet genast ska distribueras. Men Boris Jeltsin säger, vi har en annorlunda federal struktur nu. Ingen vet med säkerhet att maten kommer att nå ut. Och det betyder att ryska rådsrepubliken kommer att förhandla för sig.
Perhaps I should take the initiative at this point myself, in as much as we are now speaking about something which is...
Och vid det svaret ser Michail Gorbachev sådär lagom förtjust ut och säger bara, det utesluter inte att vi samarbetar. Sen får Gorbachev det genast lite lättare igen. En kvinna frågar vänligt hur det står till med Rajsa och Gorbachev tackar för den omtänksamma frågan och säger att det är alldeles utmärkt. Och på frågan om inte kvinnorna i Sovjetunionen har varit diskriminerade så säger han, ja visst, och prisar sedan kvinnorna för deras storhet och hjältemod. Och Jeltsin säger, tänk, de lever ändå 5 år längre än vi män. Och allt detta roar förstås den amerikanska publiken. Men något som oroar är vem som egentligen har kontroll över kärnvapnen i Sovjetunionen. Och Gorbachev säger att vi har en mycket rigid kontroll över våra kärnvapen. Jag kan försäkra er, säger han, att det inte blir några obehagliga överraskningar. Och Boris Jeltsin säger att på sikt vore det bäst om de kärnvapen som finns var placerade i ryska rådsrepubliken. Och så går den här märkliga tv-natten mot sitt slut. Och en av de sista frågorna från den amerikanska publiken handlar förstås om det som amerikanerna själva alltid har vetat, kommunismens omöjlighet. Och båda svarar förstås det som måste låta som musik i de amerikanska öronen. Det historiska experiment som vi har varit med om har misslyckats. Synd att det bara skulle behöva ske i just vårt land. Och kommunismen, ja, det är en vacker men utopisk idé. Och med de orden lämnar de båda ryska ledarna oss framför tv-apparaterna. Två herrar som verkar trivas bra tillsammans och förefaller påtagligt roade av sina nya roller. Men det här vore inte USA om inte något av reklamvärldens budskap skulle få avsluta sändningen. Och så blev det förstås också denna historiska tv-kväll i USA 1991.
Never is communication more crucial to democracy than at times like these.
Och det var vår reporter i Washington, Helena Groll, som hade tittat på The Gorby and Boris Tonight Late Show.
September 1991. Det blir bara värre och värre i Jugoslavien.
Den jugoslaviska armén tillsammans med serbisk gerilla stärker sitt grepp om östra Kroatien. Och för varje dag blir konturerna av ett stor Serbien allt tydligare, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Som om ingen fredskonferens pågick, som om inga avtal om vapenstillestånd skrivits under, som om inga internationella hotelser eller vädjanden förekommit, fortsätter den federala jugoslaviska armén och serbisk gerilla att lägga under sig nya områden i Kroatien. Erövringsmönstret går igen. Officiellt går armén in i en stad eller i en by för att skilja på serber och kroater, bombar och skjuter kroater och stannar sedan kvar. Idag angrep stridsplan staden Osijek och från staden Pakrac rapporteras också om svåra strider. Osijek är den största staden i landskapet Slavonien och när de sista kroaterna drivits därifrån är målet uppnått. Allt tydligare formas nämligen gränserna av ett Storserbien, och först när Storserbiens gränser är garanterade är troligtvis armén beredd att lyda den order den fått så många gånger men hittills alltid nonchalerat, nämligen att återvända till sina förläggningar. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
September 1991. Nu sedan Sovjet erkänt de baltiska staterna för några dagar sedan, så börjar de sovjetiska trupperna dra sig undan Baltikum. Här är en rapport från Litauen.
Från Vilnius kommer rapporter om att delar av den sovjetiska krigsmakten nu börjar lämna den litauiska huvudstaden.
Det var 9 stycken pansarvagnar och 15 lastbilar fullastade med soldater ur Sovjetarmén som under förmiddagstimmarna lämnade militärförläggningen Nordstan i Vilnius, Litauens huvudstad. Sovjetarmén informerade tidigt i morse de litauiska myndigheterna om förflyttningen, och med litauisk polis som eskort har hela kolonnen färdats genom Litauen och ner till de stora sovjetiska militärbaserna i Kaliningrad som tillhör den ryska rådsrepubliken. Enligt överenskommelse mellan sovjetiska och litauiska myndigheter ska Sovjetarmén först dra sig ut ur den litauiska huvudstaden, därefter lämna kustområdena och i en tredje etapp lämna övriga Litauen. Reduceringen av de militära styrkorna har således redan inletts. Och sakta men säkert börjar litauerna inse att sovjetmakten släpper sitt grepp om landet. I kväll firas detta med demonstrationer utanför katedralen i Vilnius. Kristina Gustafsson, Vilnius.
Estland och Litauen firar sin självständighet. 7-8 september 1991.
Ja, i en högtidlig glädjemanifestation samlades idag esterna för att fira sin nyvunna självständighet. Utvecklingen i Baltikum har ju gått så fort att balterna inte hunnit fira sin självständighet förrän just idag.
Det var närmare 100 000 människor som idag hade samlats till det stora sångfältet här i Tallinn för att fira den nyvunna estniska självständigheten. Folket kom trots regn och kyla för att lyssna på nationalistiska tal och sånger. Så här såg det ut i Tallinn för nästan precis 3 år sedan, den 11 september 1988. Det var den nybildade folkfronten som ordnade en stor sångfest i kampen för ett självständigt Estland. Då var det första gången man öppet vågade sjunga de estniska folksångerna och visa den förbjudna estniska fanan. Det var härifrån den nya frihetsrörelsen fick sitt namn, den sjungande revolutionen. När folkfronten idag åter samlade människorna gjorde man det utan plakat och utan banderoller. 3 års kamp är nu över. Den sjungande revolutionen i Baltikum sjunger nu på sina sista verser.
Kui see punavägi on Eestis tõesti väljas, kui me oleme lahti saanud kogu sellest nõukogulikust pärandist, siis viskab see plats siin jälle rahvast täis, sest siis on tõesti mõtet pidutseda.
Till Litauen. Där firade man igår för första gången sin självständighet, och på den stora öppna platsen utanför den katolska katedralen i Vilnius var det fullt med folk.
presidenten Vitautas Landsbergis tackade Gud för att han skyddat Litauen under den svåra och olyckliga tid som varit. Han tackade även alla de som offrat sina liv för Litauens frihet och självständighet. De 13 litauer som dog när Sovjetarmén stormade radio- och tv-anläggningarna i januari och de gränsvakter som dödats i de senaste månadernas många attacker. Därefter delade president Landsbergis ut en litauisk orden till de som gjort motstånd eller på andra sätt visat mod gentemot Sovjetmakten vid dessa attacker. Det var en allvarsam och högtidlig sammankomst med stark religiös prägel där hälsningar från påven framfördes till Litauens fria folk. Många utländska politiker fanns på plats, gratulerande och hyllande det självständiga Litauen. Men detta folk, som i alla sina svåra stunder och även i tider av glädje, alltid velat sjunga och sjungit. De stod denna söndagskväll tysta och eftertänksamma. Mest applåder och jubel fick faktiskt den tyske förbundsdagens talman, Rita Süssmuth, ta emot. Hon hälsade ett fritt och självständigt Litauen välkommen till det övriga Europa. Kristina Gustafsson, Vilnius.
Sovjet, 8 september 1991, från TV.
Kommunismen i Sovjet är död och det är inte bara de gamla idéerna som nu ska begravas utan också en av de gamla ledarna. Allt tyder nämligen på att Lenin nu ska ges en riktig begravning. Och det har lett till att köerna nu ringlar rekordlånga utanför mausoleet där han nu ligger till beskådande. Många vill se den gamle kommunisten en sista gång.
I sitt mausoleum på Röda torget ligger han ännu så länge. Sovjetunionens officiella landsfader, Vladimir Iljitj Lenin. Men för de troende har han alltid varit antikrist, Guds fiende på jorden. Och nu måste han bort från Röda torget.
Надеемся, поэтому мы поможем, мы своим крестным ходом поможем, чтобы был посрамлен этот идол, идол, который много десятилетий господствовал в душах и сердцах.
Men folket i kön är inte odelat kritiskt. De undrar ju, vad ska barnen få läsa om en gång i tiden? Vem var Lenin då? Vem var Stalin? Historieböckerna ska ha sitt.
Маленьких клятву давать.
Miljoner och åter miljoner sovjetmedborgare har passerat den balsamerade kroppen. Ett besök i mausoleet är en del av den säregna sovjetiska traditionen för skolklasser som för brudpar. Och de fortsätter att komma.
Det är vår dedushka, все-таки. Dedushka.
Lena,
еще раз хочет. Никак не возможно.
Lenins egen önskan var att begravas vid sidan om sin mor. Och nu har Leningrads borgmästare föreslagit att kroppen flyttas. Kön utanför mausoleet är återigen den längsta i Sovjet. För det gäller att passa på innan det är för sent.
Чтобы не опоздать?
Да, конечно.
Думает, человек ни разу не был в мазоле, так и не будет. А тут вот хоть раз.
Мы не отвергаем Ленина. Ленин, кажется, у нас...
De ryska revolutionernas museum, så ska det heta i fortsättningen. Vid sidan av Lenins pansarbil står nu de nya symbolerna, vittnesbörden från de blodiga augustidagarna. Allt samlat från första stund av museets medarbetare. Konservburkarna, kolbitarna från lägerelden och gasmaskerna blir den nya tidens dokument. Ett nytt blad i historieboken, den som så många gånger skrivits om här i Sovjet.
Это, наверное, самая большая боль и беда нашего исторического.
Людмила trodde på kommunismen. Eller var det kanske okunnighet, säger hon nu. Fostran började ju så tidigt. Redan som liten i pionjärerna fick hon lära sig de rätta trossatserna. Men när kuppen kom tvekade hon aldrig.
Мы знаем нашу историю и думали, что 37-й год может повториться и всё может быть. Но
Men nu tog historien en annan vändning. Idag finns hoppet och drömmarna har plötsligt kommit närmare.
Что бы, если бы у нас было так же, как и было, кто бы я была после его института? Вообще, можно сказать, никто. А сейчас я могу заниматься интерьером, это будет кому-то нужно, будут материалы, вообще будет все.
Matilda Tivenius för Rapport i Moskva.
I den sovjetiska delrepubliken Azerbajdzjan gick folket till presidentval idag. Den enda kandidaten är den sittande presidenten Mutalibov. Den oppositionella folkfronten i Azerbajdzjan uppmanar dock till bojkott av valet och stora demonstrationer har ägt rum i huvudstaden eftersom man menar att presidenten stödde kuppmakarna i Moskva och att valet inte kommer att gå rättvist till.
Så försöker man normalisera förbindelserna mellan Kina och Vietnam. Här är en rapport den 9 september 1991.
Utrikesministrarna i Vietnam och Kina sätter sig idag ner för att förhandla med varandra. Nu ska gammal fiendskap och misstroende mellan de två länderna begravas här i Hongkong.
Det finns inte många kommunistländer kvar i världen och de få som finns kvar, de känner att de behöver hålla ihop. Kina och Vietnam är månghundraåriga rivaler om dominansen i Sydostasien. Och de var i bittert och blodigt krig med varandra för bara 12 år sedan. Men idag i Peking är det ryggdunk och leenden när Vietnams utrikesminister Nguyen Van Cam är där för att, som det heter, normalisera förbindelserna. Den tidigare utrikesministern, Sverigevännen Tack, sparkades för 2 månader sedan just på grund av sin Kina-fientlighet. Främst är det om dominansen över Kambodja de bråkar. Vietnam stödjer ju Hun Sen, Kina stödjer Pol Pot och hans röda khmerer. En ledande kinesisk partiman sa igår: med Vietnam har vi ibland kämpat sida vid sida, ibland öga mot öga. Nu ska det bli sida vid sida igen. En vietnamesisk politbyråman var i hemlighet för några månader sedan i Peking och banade väg. Första stegen blir postgång mellan länderna och ökad handel. Vietnam behöver Kinas hjälp när nu i stegrande tempo det sovjetiska biståndet till Vietnam trappas ner. Och Kina vill markera att det är en regional stormakt. Staffan Heimersson, Hongkong.
Rapporter den 9 september 1991 berättar att våldet återblossat upp i Sydafrika.
Den sydafrikanska polisen och armén har börjat föra in förstärkningar till Johannesburgs första svarta förstäder efter de våldsamheter som var där i helgen då minst 57 människor dödades. Dessutom har över 100 människor skadats sedan igår morse. Det började i Tokosa när en demonstration organiserad av Inkatha-rörelsen besköts av 3 män. 23 människor i demonstrationståget dödades. När nyheten om det spreds blev det strider i flera andra svarta bostadsområden mellan anhängare till Inkatha och ANC-anhängare.
Närmare 60 svarta sydafrikaner dödades alltså under helgen i det värsta utbrottet av politiskt våld i Sydafrika på flera månader. Och den här nya våldsvågen riskerar nu att äventyra den fredsöverenskommelse som var tänkt att undertecknas inom kort. Vi får en rapport från vår Afrika-korrespondent.
Det började på söndagsmorgonen i Tokosa, ett bostadsområde för svarta några mil öster om Johannesburg. Cirka 300 anhängare till Mangosuthu Buthelezis Inkatha-parti på väg till ett möte blev beskjutna med automatvapen. 18 människor uppges enligt den sydafrikanska polisen har dödats i den attacken. Det är ännu okänt vilka som låg bakom angreppet. Inkatha anklagar ANC för dödsskjutningarna, men ANC förnekar kategoriskt att man hade någonting med attacken att göra. ANCs viceordförande Walter Sisulu har nu uppmanat till fred och lugn för att inte äventyra den omfattande fredsöverenskommelse som den sydafrikanska regeringen, ANC och Inkatha enligt planerna ska underteckna nu på lördag i Johannesburg. Men överenskommelsen som innehåller långtgående åtgärder för att komma till rätta med våldet i de svartas bostadsområden är nu allvarligt i fara. Efter dödsskjutningarna i Tokoza har nämligen våldet bara fortsatt och har spritt sig till flera andra kåkstäder för svarta runt Johannesburg och även drabbat centrala Johannesburg. De senaste rapporterna om dödsoffer kom i morse från området Katlehong och totalt uppges nu 57 människor har dödats sedan i söndags morse i Johannesburg-området. Och oron är nu stor för fortsatta attacker och hämndattacker mellan sympatisörer till Inkatha och ANC. Men misstanken ökar nu att andra krafter än ANC och Inkatha finns bakom den senaste våldsvågen. Nu riktas återigen misstankarna mot det som brukar kallas den tredje kraften, det vill säga vita på den extrema högerkanten. Det är på den sidan man har det största intresset av att stoppa fredsöverenskommelsen. Extremhögern vet att ett angrepp som det igår i Tokoza normalt skapar en våldsspiral. Och förhandlingsprocessen i Sydafrika har försenats åtskilliga gånger det senaste året på grund av blodiga dåd och urskillningslöst dödande. Risken är nu stor att krafterna bakom det senaste dådet får som de vill. Mer våld, fler döda, svarta som anklagar svarta och en ytterligare försenad fredsprocess i Sydafrika. Bertil Romilsson, Harare.
Det finns dock ljuspunkter när det gäller Afrika. Händelserna i Sydafrika nu till trots. Sovjetunionens sammanbrott och slutet för kampen mellan supermakterna har gett folken i Afrika en chans att fritt forma sina egna samhällen. En chans som de inte haft sedan före imperialismens tidevarv. Orden är den brittiske historikern och Afrikakännaren Basil Davidsons. Börje Remdahl har träffat honom.
Ingen som i någon mening intresserat sig för afrikanska förhållanden har kunnat undgå att läsa Basil Davidson. Den brittiske historikern och författaren har publicerat ett 20-tal böcker om kontinenten och nu är det dags för en ny. Afrika i det 20:e århundradet. Knappast någon gång tidigare har Afrika varit så bortglömt som nu i den internationella politiken. Är detta oroande?
No, it's a thoroughly good thing if it ceases to be an issue in international politics. That's a very fine thing indeed. Let the world leave Africa alone for the first time for two centuries.
Nej, det är enbart av godo om Afrika lämnas i fred för första gången på 200 år, säger Basil Davidson. Imperialismen och supermaktskampen har varit förödande. Ingenting har kunnat fungera under dessa förhållanden, säger han. Nu är Afrika fri från denna tvångströja och människor får en ny möjlighet att forma sina egna samhällen. Etiopien efter diktaturen är ett exempel på detta, säger han. Det Afrika framförallt behöver är nya regler för internationell handel som sätter stopp för rovdrift och utsugning, anser Basil Davidson. Ett nytt internationellt prissystem som ger uländerna betalt för sina varor skulle vara det viktigaste bidraget den rika världen kunde ge Afrika. Mycket viktigare än bistånd och lån, säger den brittiske Afrikakännaren. Men samtidigt är han pessimistisk över möjligheterna att nå dit. En lång rad FN-konferenser om en ny ekonomisk världsordning har inte förmått att ändra någonting, påminner han om. Men möjligheterna för Afrika i den nya värld där samförstånd efterträtt det kalla kriget hämmas naturligtvis av den akuta krisen i många afrikanska länder. För 15 år sedan skrev Basil Davidson boken Kan Afrika överleva? Nu är läget värre än han då förutsåg.
It's much worse because the institutions have collapsed, the so-called nation states don't work, the economies don't work. There is the civil society has broken down. In every city of Africa, there is an appalling level of crime. There is AIDS, which is going to wipe out an important fraction of the younger generation. They will not survive.
Samhällena fungerar inte. Ekonomin är helt undergrävd. Kriminaliteten finns överallt och AIDS håller på att ta livet av en hel generation, säger Basil Davidson. Därför är det nu nödvändigt med omfattande hjälpprogram för att lindra nöden. Men samtidigt anlägger han ett långt perspektiv på utvecklingen i Afrika, där de nya möjligheterna ligger i skärningspunkten mellan de väldiga problemen och friheten efter supermaktsimperialismens epok.
Börje Remdahl var reporter.
Oförståndet med att hugga ner tropiska skogar fortsätter. Här är rapporten 9 september 1991.
Tropiska skogar försvinner nu i mycket snabbare takt än för 10 år sedan. Det framgår av en rapport som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har gjort. Varje år försvinner omkring 17 miljoner hektar tropisk skog. Det motsvarar en yta lika stor som Österrike, Danmark och Nederländerna tillsammans. Med regnskogen försvinner också växter och djurarter. Öken breder ut sig och på sikt kan det bidra till globala klimatförändringar, säger forskare i FN-rapporten.
Är det slut med amerikanernas militärbaser på Filippinerna? Ja, här är en rapport den 10 september 1991.
Så till Filippinerna där president Corazon Aquino nu manar till en jättedemonstration som ska ge henne stöd i hennes avtal med USA om de amerikanska militärbasernas framtid i landet. Avtalet förkastades igår av Filippinernas folkvalda politiker. Amerikanerna gör sig nu redo att lämna baserna. Konsekvenserna av detta märks redan här i Hongkong.
Det är eftermiddag i Manila och just nu drar sig hundratusentals filippinare till Lunetaparken i huvudstadens centrum. Presidenten ska tala om någon timme och hon vädjar då till People Power, den folkmakt som för 6 år sedan störtade diktatorn Marcos och bar Aquino fram till makten. Och massmötets budskap ska bli motsatsen till det traditionella Yankee Go Home. Istället ska det lyda Yankee, stanna kvar. De fattiga Filippinerna, som ju ofta drabbas av så förödande naturkatastrofer, behöver pengarna som amerikanerna betalar i hyra, 5 miljarder kronor om året. Utan amerikanerna, utan pengarna, demoraliseras landet, sa en svensk Filippinerna-kännare i huvudstaden som jag just talat med. Det filippinska försvaret kommer att säcka ihop. Laglösheten får epidemiska proportioner, spådan. Med laglöshet försvinner de utländska företagen och de redan för små investeringarna upphör helt. Typiskt är hur aktiebörsen i Manila rasade när de folkvalda politikernas utrikesutskott samlades igår och det stod klart att de inte skulle ratificera Aquinos avtal med amerikanerna. Utskottet ser baserna som en förödmjukande kolonial kvarleva och tycker dessutom att amerikanerna betalar för dåligt. Men president Bush sa igår kväll i Washington att priset inte kan ändras. Det är vårt bästa anbud. Och försvarsminister Cheney tillade, är vi inte välkomna så måste vi åka. Och de 9000 amerikanska soldaterna gör sig redo för ett återtåg vid årsskiftet. Det är ovisst hur mycket folk Aquino ska kunna samla de närmaste timmarna och det är ännu mer ovisst om en stor folklig manifestation kan få politikerna att ändra sig. Basmotståndarna arrangerar samtidigt en motdemonstration och i det av naturen anarkistiska Manila utesluts det inte att det blir blodiga sammandrabbningar. Staffan Heimersson, Hongkong.
Sverige äter billigare importerat kött som oftast inte är alls av någon bra kvalitet. Här är en rapport den 10 september 1991.
Den 1 juli i år sänktes det svenska gränsskyddet för jordbruksprodukter med genomsnitt 10%. Och nu visar importstatistik från juli och augusti att köttimporten har ökat markant jämfört med samma period förra året. Men nu höjs kritiska röster mot det importerade köttet.
Det importerade nötköttet kommer framförallt från Polen, Ungern, Jugoslavien och Australien och Nya Zeeland. Fläskköttet kommer huvudsakligen från Danmark och Ungern. Sänkningen av gränsskyddet har gjort det utländskt importerade köttet något billigare i Sverige. Men Kristina Forslund, veterinär och forskare och en av dem som i många år arbetat för att förbättra villkoren för djuren i de svenska djurstallarna, tycker att det nu är dags att bry sig om något annat än priset på den importerade maten.
Man ska ju veta det att till exempel östländerna har ju en svinhållning som vi aldrig skulle drömma om att ha. Och vi har en helt annan inställning till bakteriologiska preparat och antibiotika. Och i Nya Zeeland så har man ju även såna här ganska, i våra ögon, otäck hantering.
Och Astrid Lindgren, som fick den svenska djurskyddslagen i födelsedagspresent av statsminister Ingvar Carlsson, är idag upprörd över jordbrukspolitiken som slår ut de små svenska lantbrukarna. Mitt hjärta klappar för djuren, men också för den lille bonden, säger hon.
Det gör det, och jag har kommit underfund med att bönderna, de små bönderna som har så väldigt svårt, det klappar mitt hjärta alldeles kolossalt för. Och därför så tror jag att det är de där stordrifterna som jag väljer att inte tycka så särskilt mycket om. Så mitt hjärta klappar både för djuren, väldigt mycket för djuren, men även för småbönderna.
Astrid Lindgren och Kristina Forslund intervjuades av Annika Ström Melin.
Kuba, den 12 september 1991.
Kuba har reagerat häftigt på det sovjetiska beskedet igår att ta hem sina trupper från ön snart. President Gorbachev anklagas för opassande beteende i en strävt formulerad kommuniké från utrikesdepartementet i Havana.
Den kubanska regeringen förklarar i sin ilsket formulerade kommentar att Kuba inte hade konsulterats eller ens informerats i förväg om den sovjetiske presidentens beslut. Det var på en presskonferens efter mötet med USAs utrikesminister James Baker i Moskva som Mikhail Gorbachev sa att Sovjetunionen ska inleda förhandlingar med Kuba om ett snart tillbakadragande av sovjetiska trupper på 11 000 man från Kuba. Utrikesdepartementet skriver i sin kommuniké att sättet att tillkännage detta bröt såväl mot internationella normer som mot avtalen mellan de båda länderna. Det heter också att det rör sig om betydligt färre sovjetiska soldater än 11 000 och att deras närvaro på Kuba är mer symbolisk än betydelsefull för det kubanska försvaret. USA uppskattar antalet sovjetiska soldater stationerade i Kuba till mellan 7 och 8 000. Siffran 11 000 inkluderar enligt amerikanska beräkningar all sovjetisk närvaro på Kuba, inklusive diplomater, civila, tekniska rådgivare och deras familjer. Gorbachevs besked igår och den kärva kubanska reaktionen är det tydligaste tecknet hittills på en förändring i relationerna mellan Kuba och Sovjetunionen efter kommunismens sammanbrott i Sovjet. Kubas president Fidel Castro har upprepade gånger sagt att Kuba förblir en socialistisk enpartistat. Kerstin Bodell, Managua.
En rapport den 12 september 1991 från våldets Sydafrika.
Den senaste våldsvågen inom svartas bostadsområden runt om Johannesburg har pågått i mer än 4 dagar. Över 100 människor har dödats och ingen vågar tro på ett snabbt slut på våldsamheterna. Det rapporterar vår Afrika-korrespondent som rest runt i de våldsdrabbade områdena.
How can we fight if we have no weapons? How can we fight? They must search the towers are all.
Jag mötte en upprörd samling invånare sent igår eftermiddag i Pola Park, ett eländigt skjulområde i Tokosa, några mil öster om Johannesburg. Hur kan vi slåss? Vi har inte några vapen, ropar en ung man.
samtidigt som ett av militärens pansarfordon dundrar förbi i hisklig fart på den smala, gropiga grusvägen intill. Skrämda småbarn flyr in i skjulen. Folkmassan skriker okvädingsord. Strax innan vi kom hade militären gått ut med anklagelser mot befolkningen i Pola Park och sagt att soldaterna hade beskjutits med automatvapen från skjulområdet och att militären skulle göra husundersökningar. Vi är oskyldiga, sa människorna vi träffade. Det är inte schysst av militären att bara göra husundersökning hos oss. Hela Tokosa måste genomsökas efter vapen, sa de. Det var i Tokosa den senaste våldsomgången började i söndags morse när 23 Inkata-medlemmar sköts ihjäl av okända män. Därefter har den ena attacken efter den andra genomförts i områdena för svarta runt Johannesburg. I Tokosa var oron stor igår för nya attacker. Att deras oro var berättigad bekräftades när kvällen kom. Då rapporterades det om 2 nya dödsoffer. Det råder en otäck stämning i Tokosa. Läget är helt utanför kontroll, sa en av de lokala ANC-ledarna jag träffade. Det är värre än någonsin.
Shooting. I trouble here.
Det här är Jacob, en äldre taxichaufför i Soweto som berättar om sina hemska upplevelser. Han körde fram till i tisdags en av de kollektivtaxibilar som transporterar människor till och från järnvägsstationerna i Soweto. Nu står bilen stilla med 6 kulhål och bortskjutna rutor. Skott efter skott efter skott kom, berättar Jacob. Det var i tisdags morse när han skulle lämna passagerare vid Dobe järnvägsstation inne i Soweto. 3 kvinnor dog, 2 av dem inne i hans taxibil. Jakob är djupt skakad, vill helst inte fortsätta att köra taxi. Men jag måste, säger han, så fort bilen är lagad. Det är mitt levebröd. Polis och militär säger att förstärkningar sänds in i de svartas bostadsområden för att få slut på våldet. Mitt intryck efter att ha sett verkligheten i Soweto och andra områden är ett helt annat. Bara i Tokosa såg jag militär och polis. I hela det jättelika Soweto, ett område med miljoner invånare, upptäckte jag en enda polis, en trafikpolis. Vi är fortfarande totalt oskyddade mot våldet i invånarnas raka och hårda omdöme. Bertil Romilsson, Johannesburg.
Åter en lögn från Irak i uppdagad. Här är en rapport den 12 september 1991.
Morgonekot fortsätter nu med uppgifterna om att Irak hade nervgasladdade stridsspetsar till sina skuddmissiler som kunde ha använts i Gulfkriget tidigare i år. Detta avslöjar Rolf Ekéus som på FNs uppdrag leder arbetet med att spåra upp och kassera Iraks massförstörelsevapen.
Vi har hittat stridsspetsar, de har legat isär faktiskt, missilerna har vi hittat för sig, men vi har hittat ett inte obetydligt antal stridsspetsar med kemiska vapen, med nervgaser.
Var de användbara som du ser det?
Jo, i högsta grad, de är helt användbara, det är ju avancerade system.
Det var ju så att irakerna använde inte dessa stridsspetsar under kriget. Har du någon förklaring till av vad du har sett, varför de inte gjorde det?
En ganska uppenbar förklaring är att de missiler laddade med kemisk gas och kemisk vätska, den här typen nervgas, det är inte så lätt att göra de kalkyler som behövs för att räkna ut hur man ska träffa exakt. Så det blir alltså en låg träffsäkerhet på de vapnen. Och skulle man då skicka dem mot Israel, som eller skulle vara tanken, så kan man inte garantera att det kan träffa bland annat den arabiska befolkningen.
Vad det Keos och hans medarbetare nu gör det är att i grupper om cirka 30 personer åka runt i Irak och spåra upp massförstörelsevapnen och sedan förstöra dem på platsen. FN-enheterna kör över dem med tunga fordon, klämmer ihop och sprättar upp missilerna så att de blir oanvändbara. Men Ekéus är inte nöjd. Hans kommission får inte använda sina egna helikoptrar. Det behövs för att kunna göra överraskande inspektioner. Och han har rapporterat det här till säkerhetsrådet. Han hävdar att Irak inte uppfyller FNs krav.
Irakerna hjälper till med sånt material som vi redan har hittat eller sånt som de själva deklarerat. Men när vi
kommissionen försöker komma åt andra saker, icke-deklarerade ting, då är det inte särskilt bra samarbete. Tvärtom så har vi intrycket av att man försöker gömma undan så mycket som möjligt.
Irak har allt intresse av att samarbeta och ta fram sina gömda vapen, anser Ekeus. Säkerhetsrådet kommer inte att lyfta sina mycket hårda sanktioner mot Irak förrän landet är fritt från skuddmissiler och andra massförstörelsevapen. Lasse Åsgård, New York.
Kan detta verkligen vara en sann bild av England idag, den 12 september 1991?
I Storbritannien sprider sig ungdomskravallerna i slumområdena. I natt drabbades Newcastle i nordöstra England, där hundratals ungdomar tände eld på hus och bilar och angrep polis och brandmän.
I skenet av brinnande pubbar, kontor och bilar drog hundratals ungdomar kring på gatorna i västra Newcastle i natt. Brandkårens försök att komma in i området stoppades brutalt. Stenar och brandbomber förstörde två brandbilar och en brandsoldat skadades. Bostäder evakuerades, oskyldiga nattvandrare fick springa för sina liv. Ungdomar i stulna bilar körde rally på gatorna och under flera timmar kunde polis bara maktlöst stå utanför och se på förödelsen. Det tog lång tid innan tillräckligt många kravallutrustade poliser samlats och en motattack kunde sättas in. Polisen hade nämligen sina styrkor samlade 2 mil österut. Där har liknande ungdomskravaller pågått sedan i måndags kväll och där har skadorna blivit ändå mer omfattande. Skolor, affärer, fabriker och ungdomsgårdar har totalförstörts och kostnaderna beräknas till flera tiotals miljoner kronor. Som genom ett under har hittills ingen dödats. Den tändande gnistan i Newcastle var 2 ungdomars död. De förolyckades när de under en polisjakt kraschade med en stulen bil. Men det är inte bara i Newcastle-kravaller har förekommit på sistone. På flera andra platser har bråk och våldsamheter räckt rum, bland annat i Oxford. Gemensamt är att kravallerna brutit ut i gamla, nedslitna, förslummade bostadsområden med stora sociala problem. Med hög arbetslöshet och hög kriminalitet. Antalet fattiga i Storbritannien fortsätter att öka. Klyftan mellan rika och fattiga likaså. Och för varje månad ökar arbetslösheten. Den är nu uppe i 8,5%. Det betyder att 2,5 miljoner människor går utan jobb idag. Och naturligtvis drabbar det främst ungdomen. Men debatten i Storbritannien efter ungdomskravallerna nu handlar inte i första hand om de bakomliggande sociala problemen. Det är polisens befogenheter och arbetsmetoder som istället kommit i blickfånget. Och rösterna höjs som hårdare tag och hårdare straff. Lisa Karlsson i London.
Den 12 september 1991, efterdyningar av andra världskriget.
Litauen och Israel ska nu gemensamt undersöka de litauer som deltog i judeutrotningen i Baltikum under andra världskriget. En del av dem har fått upprättelse i Litauen det senaste året.
I flera fall har de litauiska myndigheterna gett upprättelse åt litauer som dömts av sovjetiska domstolar för deltagande i de nazistiska judeutrotningarna under andra världskriget. Detta har blivit möjligt sedan en ny lag antogs i Litauen förra året som gav befolkningen möjlighet att söka upprättelse för de ofta summariska rättegångarna efter krigsslutet. Många i Baltikum transporterades till Sibirien utan att ha begått några brott alls. Enligt lagen skulle dessa eller deras anhöriga få upprättelse och ersättning. De sovjetiska domstolarna ansågs i Litauen som korrupta och vittnena som betalda. Nu har det visat sig att flera av de litauer som frivilligt gick in i Nazitysklands utrotningspatruller i Baltikum också fått upprättelse och är berättigade till ersättning. Det är personer som erkänt att de deltagit i dödandet av tusentals judar i Litauen och i Vitryssland under hösten och vintern 1941-42, då dessa delar av Sovjetunionen intagits av tyskarna. Litauerna bildade en egen polisbataljon som gick samman med de tyska trupperna. Bataljonen hade enbart till uppgift att övervaka och avrätta judar. Simon Wiesenthal-centret i USA har protesterat mot rehabiliteringen av dessa människor i en skrivelse till litauiske presidenten Landsbergis. Han har dock försäkrat att inga krigsförbrytare fått upprättelse. Först sedan vittnesuppgifter och namnlistor över denna polisbataljon tagits fram medgav Litauens parlament att misstag kan ha skett. Tillsammans med Israel ska de fallen nu undersökas och Litauen godkänner också ett samarbete med USAs justitiedepartement i denna idag mycket känsliga och för Litauen pinsamma fråga. Kristina Gustafsson, Vilnius.